Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okej, okay, Hanif, det är någonting som vi måste prata om. Du har utvecklat en dålig vana.
Berätta mer.
Ja, när du pratar och vi vill svara, du vill inte att vi ska svara. Du vill fortsätta prata.
Vem har jag möjligtvis lärt mig av? Kan det vara Shine? Kan det vara Omar? Kan det vara så att de bara överröser och pratar? Och jag har lärt mig att om jag ska få utrymme att prata, då måste jag bara ta utrymme.
Okej, jag ser din poäng. But you overdo it.
Ja, det gör det faktiskt.
Måste vi börja med ett utvecklingssamtal? Vi har en gäst här, tänker jag.
Ja, men han måste lära känna oss också.
Aha, det är så här vi...
Ja, jag har bara sett Hanif i en tv-studio när han är seriös. Att det, är...
var det 2-3 år sedan? Eller?
Jag tror det var 3 år sedan. Ja. Jag tror det, ja.
Var det SVT då, eller...?
Ja, jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Det var
med Belinda Olsson om straff och...
Kollade du på tv eller var du i studion också?
Nej, vi var i studion.
Du var i studion? Ja,
var en debatt, aha, eller?
Ja, vi träffades i... Var det i sminket eller var det i väntrummet? Ja, någonstans där. Sen började vi prata. Och sen...
Debatterade ni mot varandra?
Ja, lite grann.
Aha. Eller, vad handlade du var det väl egentligen i publik?
Var du i publik?
Nej, jag stod i den bakre panelen när han inför i den främre panelen. Nej,
men var den här Opinion Live eller?
Ja, det finns ett klipp. Jag har lagt ut på min Instagram när vi diskuterar just, jag tror det är fordonsstopp eller något sådär. Jag kommer inte ihåg exakt, men vad det landade i sen var väl att rubriken blev det gick hett till i debatten om ungdomsrån.
Vilket det inte gick.
Vilket det inte gjorde, absolut inte.
Men det drar mer klick om man skriver så.
Lite spice.
Ja, alltså en jättefin stillbild på Hanif har typ så här, ser arg ut. De har liksom fryst munnen och mig har de fryst när jag liksom står så här. Och så skrev de hett till i ungdomsdebatten.
Det var bra.
Ja.
Men det var en sak som vi diskuterade var just olika typer av rabatt och sådär.
Mm. Ja, exakt.
Nu har det ändrats väldigt, väldigt mycket, men då diskuterade vi just de här olika rabattsystemet för ungdomsrabatten som fanns, men även vilka mer rabattsystem finns? Det finns flera rabattsystem.
Får jag bara börja med att säga att...
Det heter inte så. Nej, vad heter det på juridiskt?
Ungdomsreduktion. Okay. Men det är tyvärr slarvigt även bland jurister, även i domstolar. Man säger rabatt, men det heter reduktion.
Men vad betyder det?
Det att man straffhindrar helt enkelt.
Vad är skillnad? Exakt, vad är skillnad på reduktion och rabatt?
Språkpolis nu.
Det är synonymer i det här sammanhanget.
Det låter finare med ungdomsreduktion.
Men är inte det här bara ett sätt för dig att briljera att du är juristutbildad?
Nej, absolut inte. Det är lite grann om man... Vi jobbar med språk, vi jobbar med orden och då tycker jag det är viktigt att man använder korrekt terminologi. Det är bara det.
Okej.
Okay.
Men Abraham, jag är lite nyfiken. Du kommer från Libanon.
Ja.
Pratar du arabiska?
Mm.
Kallar man arabi i Nossel-podden låter jag dig.
Alltså Malish back vill höra.
Ja, men när kom du till Sverige då?
Nej, Mustafa noterar att om man inte pratar i mikrofonen. Du sa ingenting.
Vänta. Så varje gång jag pratar inte i mikrofon, kommer du prata med Mustafa.
Jag vill bara göra en poäng att Mustafa, att 95% av gången om man pratar inte i mikrofon.
Noterar du att när du inte var, fick plats var du tvungen att ta plats? Förlåt Abraham.
Är vi igång nu?
Ja, ja, men när kom du till Sverige då?
Nej, jag är född i Sverige. Aha. Jag är född i Sverige. Okay. Så att, jag är född i Trollhättan. Kronogården, ganska utsatt område idag.
Utsatt av vad då?
Socialt utsatt område eller särskilt utsatt område. Det klassas så av polisen.
Särskilt utsatt område. Fortsätt. Ja.
Nej, men det klassas som det.
Och båda sen, dina föräldrar kommer från Libanon då?
Ja, exakt.
Okay.
Så när jag fyllde 1 så tänkte de att om vi bor kvar här så finns det risk att det inte blir bra. Så då flyttade de till Läxtorp, som idag också är ett särskilt utsatt område. Så när vi var 4 så flyttade de till Lidköping. Då tänkte de att vi måste byta stad. De hade inte ekonomiska möjligheter att flytta till villaområden och den typen av boenden. Så de tänkte att vi får byta stad, söka nya jobb. Och så hamnade vi i Lidköping. Och där växte vi upp i tryggheten. Efter några år så lyckades de också se till att vi fick bo i ett villaområde. Växte upp i ett jättebra område. Och jag vet än idag inte hur mamma och pappa gjorde, men vi hade allt vi behövde. Liksom. Så att den vägen var det. Liksom.
Du vet inte vad din pappa gjorde?
Nej, jag har ingen aning hur de löste det. Alltså, min mamma och pappa har jobbat stenhårt sedan vi var små. De har liksom lärt oss vikten av hårt arbete, familjen, gemenskap, liksom det att man ska ta hand om varandra. Men jag har aldrig sett mina föräldrar alltså roa sig, om ni förstår vad jag menar. De var liksom aldrig ute och käkade. Jag har aldrig sett dem brusade. De var aldrig på semestrar, utan varenda krona gick till att liksom betala fakturor, se till att vi hade kläder, mat.
Mm. Kom de under inbördeskrig i Libanon?
Ja, exakt. Så okay. Då flydde de.
Var ni många hemma? Det är många barn.
Ja, 4 syskon. Jag har en äldre brorsa. Och sen har jag en tvillingssyster. Och sen har jag en yngre bror. Och så mamma och pappa då.
Okej. Är mamma eller pappa jurister eller någonting liknande?
Nej, ingenting. Inget sånt. Utan okay. De är vanliga arbetare. Mamma är sjuksköterska idag. Men då var helt vanliga arbetare liksom.
Cool.
Så att det var lite bakgrund. Nej, men sen så, som sagt, varje fredag vi hade fredagsmys, kolla på småstjärnorna. Lördagar gick på torget med farfar, pappa, käka glass. Prata om livet, farfar berätta historier. Torghandel, typ den uppväxten, idrott. Varje träning jag hade, pappa var och kolla efter jobbet. Kom dit, somnade. På fotbollsplanen, fick alltid väcka honom. Det är dags att åka hem. Klassiskt. Men de var där. Och så, det är det jag menar att jag inte förstår hur de gjorde. För de offrade egentligen sin ungdom, kan man väl ändå säga, vuxen ålder. För man har väl en ungdom även när man är vuxen, tycker jag. Och det var för våran skull. Och det gick bra för alla syskon.
Tror du att du hade varit där du är idag om det inte hade varit för deras närvaro?
Det är svårt att säga vart jag hade varit, men jag tror att jag hade kunnat vara kriminell. Alltså av den enkla anledningen att hade de inte tagit det beslutet att flytta, hade de inte tagit det beslutet att vara med oss, hade de inte tagit det beslutet att uppmuntra oss till att arbeta hårt, lära oss liksom skillnad mellan rätt och fel i livet, och de hade bara släppt oss fria och vi hade hamnat i en omgivning som jag egentligen ser idag utifrån mitt arbete, så jag är ganska övertygad om att jag hade liksom själv kunnat halka snett.
Hur gammal var du när ni flyttade?
Från Trollhättan. 4.
Okay.
4 år gammal var jag.
Vad gör syskonen för något?
Min lillebror blir advokat om en månad. Min storebror jobbar inom finans här i Stockholm. Och min syster jobbar på, jag vet inte vad företaget heter, men något form av bolag.
Ja, det lät bra.
Så det gick bra för allihopa. Och 2 jurister, en civilekonom, master inom någonting mer har han David. Sen Så att det har gått bra för allihopa.
Men Abraham, jag tänkte på en sak när du säger att ni bodde ett område och hade inte era föräldrar jobbat så hårt och slitit så hade du kanske varit kriminell. Mm. Då tänker jag att det kanske går ut på en tankeföreställning att omgivningen kommer påverka en väldigt mycket. Mm. Och då tänker jag väldigt mycket på din uppväxt, Chang. Och, du och din brorsa.
Ja.
För du och din bror har ju också haft, ni har väl ändå växt upp under samma förutsättningar, men det har gått helt olika.
15 års ålder,
ja. Ja. Men din brorsa gick det ju helt åt annat håll jämfört med dig.
Ja, han blev ju civilekonom. Nej, men ja, han har ju suttit på kåken mer än han varit ute i verkligheten.
Ja. Mm. Men det jag tänker på det är att är det alltid omgivningen som definierar eller finns det andra? Jag tänker att man kanske själv har en inre drivkraft oberoende av vilket område eller vart man växer upp. Eller gener eller liknande.
Jag tror mycket på alltså hemmet och omgivningen. Att det i kombination är ganska avgörande för vart man ska landa. Idag tror jag att man väldigt lätt tittar på saker utifrån sitt egna perspektiv. Om man, låt säga att vi i ett nyktert perspektiv utgår från att vi ser en massa valmöjligheter och så tar vi en massa beslut och så hanterar vi det. Men om du vaggas in i en tillvaro, en omgivning och säg ett föräldrahem som lyser med sin frånvaro egentligen, då kommer du aldrig kunna se de valmöjligheterna som vi ser. Och när du inte ser en valmöjlighet så kan du aldrig bli fri. Och när du inte blir fri så finns det bara ett alternativ. Och det är ofta då antingen landar du, eller två alternativ. Det ena är att du antingen blir kriminell eller missbrukare och sen i kombination med att finansiera ditt missbruk så börjar du kanske bäckna. Sen sitter du i en skuld du aldrig kommer kunna reglera och så bara blir en ond spiral och mer och mer och mer och mer. Är du yngre, för du har varit polis Mustafa och du är polis fortfarande. Ni ser ju detta på ett ännu närmare perspektiv än vad jag gör. För jag ser ju det när det har hänt. När jag kopplas in så är det för sent. När ni kopplas in så... Ja, är det förebyggande syfte är det ju en sak, men om ni kopplas in i samband med ingripande så är det också för sent. Då har någonting redan hänt. Och tricket är väl lite grann att man måste fundera på varför har det hänt och hur får man det att inte hända? Och där är det ju lite grann, enligt mitt perspektiv i alla fall utifrån hur jag ser på det, att det alltid handlar om att du ser inte valmöjlighet. Och då är det unga killar ofta som kliver utanför sin sval, jag vet inte om man kallar det i Stockholm, men med porten. Och då möts du av kompisarna och du är i det utanförskapet och that's it. Och så ser du kanske någon som glider upp med en Mersa, en Rolex på armen, fina kläder och så får du lite uppskattning. Kanske får någon hundring till att köpa lite mat, du är hungrig och så tänker du fan, sån vill jag också bli. Och så har man lite mer kontakt och så börjades det. Det är så det börjar.
Men det är intressant. Vet vi hur stor andel av unga killar i ett sådant område som Rinkeby till exempel som är kriminella? Eller inblandade lite i kriminellt liv? Är det de flesta, hälften av dem? Jag vet inte.
Inte
de flesta.
Nej, det är ju en minoritet.
Minoritet. Så ja. Det är fortfarande en minoritet som blir så, även om det är samma omgivning.
Mm. Men sen får vi också diskutera vad som definierar att vara kriminell. För vi vet ju att det finns ju olika typer av normförskjutande beteende. Röka gräs, är det att vara kriminell? Nej, att köra för fort, är det att vara kriminell?
Nej, jag menar...
Ja. Och då när du tänker kriminell, är det att man begår våldsbrott och begår rån och så?
Ja. Alltså
att
man lever som,
ja, lever som kriminell.
Aha, då är det betydligt färre.
Okej, okay, men vad tror du att det beror på då?
Vilket då?
Om det är bara en väldigt liten andel av de killarna som... blir kriminella.
Alltså om vi tittar på till exempel ungdomsrånen, så vad är det egentligen handlat om ofta? Det har ofta varit att man lite kortuttag, det är inga större belopp. Det har varit att man kanske tar någon jacka, någon keps, man har tagit något bälte. Man har hamnat i tjafs med någon och så har man slagit personen. Sen har man tagit bältet och sen har man gått därifrån och så går man runt med och tycker att fan, jag tog ett bälte. I deras värld är det en stöld. Mm. I juridisk mening är det ett rån. Och då skjuter ju också statistiken i höjden givetvis. Men man har inte det här konsekvenstänket i att det jag faktiskt gör nu är ett rån. Du har inte ett konsekvenstänk i att så här gör man inte om man vill ha ett bälte till exempel. Och då kanske det är så att många av de ungdomarna jag har träffat och pratat mer när man sitter lite grann, om jag ser bakom kulisserna där vi inte är i rättssalen eller vi inte är i förhörssituationen. För jag brukar alltid tänka att jag vill förstå människan jag har framför mig. För om jag inte kan förstå människan jag har framför mig så kommer jag aldrig kunna förstå livsödet, livsvalen och besluten man fattar. Och när man pratar ibland, så många gånger har det handlat om att när jag var i skolan och jag såg att alla andra hade det och vi har inte råd att köpa det och ja, de coola killarna är de som liksom har det. Tjejerna tittar på dem. Man vill passa in. Så det handlar egentligen bara om att jag vill också ha det.
Jag tänkte på en sak du sa, att om vi backar lite, att de här ungdomarna, de ser någon kille glida upp i en Mercedes med Rolex-klocka, sticker till dem en hundralapp, köper det något, bla bla bla, så ser man upp till dem. Nu kommer detta låta jättedumt, men om du tänker dig alla svenska medelklass vd:ar på Bromma, så alltså, vet som, så vad jag menar, svensk med en vd på något mellanstort bolag, men de hade kört ut i orten med sin Mercedes och betett sig likadant, då skulle ju ungdomarna få en annan förebild rent praktiskt. Förstår du min tanke?
Jag förstår tanken, men inte riktigt så jag menade, utan alltså har du varit säg, jag vet inte hur det ser ut i Rinkeby torg, men säg att du åker till Hjällbo, säger vi, du åker till torget där, då brukar ju ofta de äldre kanske liksom stå där med sina bilar parkerade, man vet att det är där de hänger.
Jo, men det jag tänkte var att när jag själv växte upp, en anledning till att jag inte gick som min lillebror, så det är klart man ville tjäna pengar, och det var likadant när jag gick i skolan, alla andra hade ju finare kläder och det fick jag ju höra till förbannelse och allt, hela det där köret. Men min farsa är ju så här tattarsläkt, eller vad man ska säga. Så en släkting i den, och de är oftast ganska förmögna. De flesta de gör affärer, handlar med bilar, maskiner, allt möjligt. Och några av dem, det var ju de som visade mig hur man tjänar pengar. Och det var ju också, det var ju massan och stora guldkedjor och allting. Men de var ju liksom inte kriminella. Skattefuska kanske och lite sånt där. Men
så,
inte...
så det var de som lärde dig näthat?
Nej, det var det inte. Det lärde jag mig själv. Men den typen av förebilder lärde jag liksom att göra affärer, att faktiskt jobba. Mm. Alltså de kunde ju jobba fysiskt så in i helvete. Alltså riktigt, riktigt hårt. Liksom. Men de tjänade ju pengar med. Men när man då fick bli inbjuden där och vara en gänget och hela den biten. Så,
det men jag då tänkte... är det din förebild.
Ja, det blir ju det.
Då blir det din förebild.
Ja, visst. Jo, men det var ju... Läggnat en polares fassa, han var ju banktjänsteman. Jag honom lärde, eller chef på lokalkontoret på banken. Honom lärde man sig jättemycket av, liksom... Man räknar på olika räntor, låna ut, bedöma risk med folk hela tiden. Vem gör man affärer med och inte, bla 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 bla. Och jag tror de här, många av de här ungdomarna, det är bara att de är i en miljö där förebilden är att du säljer knark, det såg du ju pengar. Att ser du ingenting annat, då är det bara den vägen du kan gå. Men skulle de helt plötsligt hamna i en annan miljö och så träffa någon med Mercedes och Rolex-klockor men som har tjänat det på ett annat sätt, då skulle det vara minst lika intressant.
Så är det ju, för problemet är att när socialtjänster kopplas in eller man ska så att säga göra någonting åt det, så är ju lösningen idag och har varit under ganska många år nu att du tar dem från den miljön, sätter in dem i ett SIS-hem där miljön är, vadå? Ni sitter bara och pratar om skit. Ni pratas liksom inte om friluftsliv, ni pratar inte om litteratur, ni pratar inte om saker som skulle kunna utveckla dig till något positivt. En förändringsprocess inleds liksom aldrig. Utan vad du gör är att du tar egentligen bara den torg, eller det torget, den gården, sätter in samma människor från olika stadsdelar, olika städer i en miljö och diskuterar vad då? Vem känner du? Jaha. Hur hamnar du här? Vad har du gjort? Varför gjorde du inte si? Tänk på detta. När vi kommer ut gör vi det ena och det andra. Och så vidare och så vidare. Och sen så kommer du ut därifrån och så är du tillbaka igen. Så då har du egentligen bara fortsatt din högskoleutbildning i kriminalitet. Fast på ett SIS-hem. Och jag kallar det så därför att det är precis vad det är. Så då kommer du liksom aldrig framåt. Och det du sa med förebilder, det är ju exakt det behövs. Det behövs förebilder. När jag var liten så var ju mina förebilder, det var ju fotbollsspelarna i A-laget. Och då var det liksom människor som spelade division 2. Alltså, för mig var det jättehäftigt att A-lagsspelarna kom ner till våra träningar ibland och liksom körde lite passningsövningar med oss, eller att vi hade någon lärare som vi tyckte var väldigt skön, som var väldigt engagerad i att vara med oss.
Men det är två typ olika sånt. Saker ni pratar om. Det finns en skillnad mellan förebilder och att man ofta jämför sig själv med sina peers och vänner. Så det är inte samma sak. Så det är om många av dina peers, hur säger man peers på svenska?
Jämlika.
Ja. Mm. Är kriminella och har Rolex och bilar och sånt, då är jag okej. Okay. Jag borde vara så. Men om du tittar på Zlatan, ja, du vill vara som Zlatan, men du tycker inte, ja, men varför är jag inte Zlatan nu? Mm. Förstår du?
Men det är skillnad på, alltså Abraham berättade att hans förebilder, han såg ju dem varje dag. De var i närheten, de spelade fotboll. Mm. Du tänkte jag kanske kan bli, att bli som Zlatan, även den liksom vem som
eller
helst.
Fotbollsspelare, men om dina bästa vänner är kriminella, det är, du jämför dig själv med dem då.
Jag förstår, men ta till exempel Chang, han sa ju att de människorna du träffade, de fanns ju där.
Och de det fanns kriminella också, jag kunde välja vilket sammanhang jag ville vara i.
Men du visste någonstans intuitivt att om du hållit på med andra dumheter så hade du tappat respekten hos de där andra människorna.
Ja, ja.
Eller hur?
Ja.
Och en sak till som jag tycker ofta glöms bort, det är ju värderingar. För någonstans, jag tänker när du pratar om att jag ville bara ha ett bälte, jag gick och tog det. Mm. Alltså när man pratar med de här innerst inne så fattar de att man gör fel. För någonstans så finns det inneboende en värdering. Man har ju koll på sina värderingar om vad som är rätt och fel. Men de frånskjuter det ansvaret helt och hållet.
Fast, kolla, jag håller med dig om det med värderingar. Men jag ska bara vara väldigt tydlig med att det är fina killar. De är vilsna. De behöver vägledning. De behöver lära sig. Just det här med att skjuta ifrån sig ansvar och så vidare. Alltså, om ingen kan identifiera individen och så att säga jobba med människan, vilket oftast är i första hand familjen. Om du sen hoppar familjen och tar omgivningen, det vill säga kompiskretsen, och ingen jobbar vidare där. Sen kommer tredje ledet, skolan, och ingen jobbar och identifierar där. Då har du liksom de tre led där det skulle kunna ske något positivt, där inget positivt sker. Och det är klart att man då kanske har en inre tanke om att det jag gör är fel. Men om jag inte ser ett annat alternativ eller funderar på att kanske borde avstå. Ingen lär mig kanske hantera impulskontroll.
Men Abraham, menar du att de som begår våldsbrott är fina killar? Som har bara gått vilse?
Ja, jag tycker att det är, för det är barn du pratar om. Alla människor gör fel. Man måste bara försöka förstå. Jag har suttit med människor som kanske inte vill förstå. Människor som förstår men skiter i det. Men jag tror på människor. Alltså människan, det är vi som skapar en fantastisk tillvaro eller en hemsk tillvaro. Om jag hade haft ett syskon eller ett barn som hade gjort fel och den kom till mig, så hade inte jag, jag tror inte någon av oss hade gjort det, att vi hade stängt dörren och sagt, gå och sätt dig ute i kylan där det regnar, gå härifrån. För vad gör du då när du gjort fel? Ja, då går du tillbaka till dem du gjort fel med från första början, för du är inte välkommen annanstans. Så om du vänder ryggen till så kommer du, kan du räkna med att det kommer ske en gång till. Men om du sätter dig ner och försöker förstå och du markerar tydligt och du guidar rätt, då kan du ha en chans till att förändra. Så vi hade aldrig slängt ut våra barn och sagt försvinna ifrån, du har gjort detta. Men varför ska vi göra det med samhällets olycksbarn? Utan man måste hela tiden våga fundera över, vad hade jag själv gjort?
Det är en grej jag inte köper här. Om vi tar Rinkeby som exempel då. Det bor ungefär 16 000 personer där. Det är en utstickande grupp, är ja, men runt 20-årsåldern. Det är lite överskott på den åldersgruppen. Återigen, om det är omgivning som är en orsakande faktor här, varför är det fortfarande en pytteliten procent som hamnar snett? Mm. Och jag tror det är viktigt att vi skiljer på kriminella som skäl för att de har brist på materiella resurser, det är en sak. Sen har du kriminella som begår våldsbrott. Jag tror det blir värdefullt om vi skiljer på de två grupperna, för jag tror det är olika mekanismer som driver dig till respektive brottskategori. Men fortfarande, varför är det en minoritet som hamnar snett i våldsbrottsbanan? För den här omgivningen finns ju för alla de här 16 000 personerna som bor där. Så den verkar ju inte vara så stark, i och med att det är en pytteliten procent. Och det som du säger, att ja, men mina föräldrar, de jobbade hårt, de tog oss bort från Trollhättan till Lidköping. Men att de gjorde det säger ju någonting om hur deras hjärna funkar. Och hur deras hjärna funkar har att göra med hur de är genetiskt kodade. Så jag tror att även om, ursäkta för det här brutala scenariot, men om dina föräldrar säger hade gått bort när ni var unga, så tror jag fortfarande inte att ni fyra hade hamnat snett. För att ert biologiska maskineri funkar och tar in verkligheten på ett helt annat sätt. Till exempel, du ger inga signaler av att du är en person som har problem med impuls. Du är väldigt lugn och sansad. Du är analytisk.
Du sitter på empati till exempel. Ja.
Tror du inte de sakerna har väldigt mycket här att göra?
Jag lärde mig se valmöjlighet. Jag lärde mig hantera situationer. Jag fick vägledning. Då är det inte så svårt att kasta sig in i olika situationer eller hantera svåra situationer på rätt sätt. Min vägledning när jag mådde dåligt eller guidning, det var att jag vände mig till mina föräldrar. För jag kände att mamma och pappa kan hjälpa mig i detta. Jag hade fotbollstränare jag kunde prata med. Jag hade mina kompisar jag kunde prata med. Jag hade vuxna. Jag hade lärare. Alltså det fanns liksom, jag hade alla förutsättningar för att se valmöjligheten. Men den klicken du pratar om som begår brott, det är inte för att det är kul som man gör det. Man vill ha pengar. Man vill passa in.
Där är jag inte beredd att hålla med. Det är många som gör det för att de tycker det är kul och häftigt.
Jag håller inte med. Hade du tyckt att det var kul och häftigt, så hade du gjort...
Hur ska du förklara förnedringsrån? Du har tagit grejerna från killen. Du behöver inte göra något mer. Ändå fortsätter du. Gräver ner dem levandes. Pissar på dem. Nästan har ihjäl dem.
Jag har också försökt förstå det där. Jag kan inte svara på det.
De tycker det är kul. Det är det som är grejen. Och det är jättejobbigt att erkänna, men så är det. Vissa människor är sadister.
jag har träffat människor som har varit misstänkta för det. Och ska jag vara helt ärlig, så har jag inte fått något bra svar. Men jag håller inte med om att man gör det för att det är kul. Utan jag tror att man är vilsen. Alltså många människor som gör saker som är helt, ursäkta uttrycket, men fucked up. Mm. Jag tror inte att det är för att det är en ond människa bakom det alltid, utan jag tror när man är vilsen, när man följer med eller när man bara gör någonting, så tror jag verkligen att man kan faktiskt ångra saker i livet, men jag tror inte på att människan är ond.
Nej, det handlar inte om att vara ond, men där och då gör de det för att de får ju någonting ut av det. Ja. Det är triggerbelöningscentret på det, annars hade du inte gjort det. Hade du känt en skam och nej, vad gör jag? Alltså, förstår du att...
Jag tror många känner skam efteråt, men vill inte liksom släppa den där fasaden och masken av att man vill upprätthålla det hårda.
Men tror du inte att det finns vissa som är mer våldsbenägna än andra?
Jo, absolut. Mm. Ja, absolut. Och det är ju problemet. Det är ofta unga vilsna människor som har ett våldskapital som ökar. Och tyvärr blir det liksom att det är inte längre kanske fråga om ett slag. Utan det kanske är, som du säger, förnedrande inslag. Det kanske är tillhyggen. Det kanske är att man bär vapen. Och helt plötsligt så sker någonting helt galet.
Någonting som är nytt också, eller ser vi hos oss i vårt område, är att nu börjar vi få en del tjejligor.
Mm.
Alltså unga tjejer i grupp som ger sig på andra tjejer och liksom slåss och förnedrar dem.
Rånar dem också?
Ja, och med mycket med förnedringsinslag.
Men man får inte glömma en sak också. Många av de där situationerna som du beskriver, Chang, det är också att det är narkotika inblandat. Man är ofta påverkad av olika substanser som gör att du kanske släpper vissa spärrar. Gränsen finns inte längre kvar. Och sen finns det väl psykologisk forskning som också visar lite grann om när någon hamnar i den maktpositionen. Jag tror det är Milgrams test eller någonting. Eller jag kommer inte ihåg exakt vad det är. Jag är inte helt hundra på om det är det. Men att det eskalerar väldigt lätt till att bli mer än vad det borde varit. Och har du substanser som tar bort gränsen för dig, du har inte färdigutvecklad hjärna, jag har ingen aning om hur det samspelar med varandra när du liksom sätter in dig i en cocktail och sen ut i den situationen.
Men det som besvärar mig lite med din argumentation, det är att det finns alltid någon bakgrund, de är inte, det som man fråntar dem lite ansvar, känns det som. Så det tänker jag. Alltså, även när jag var 13 år kunde jag ta ansvar för ganska mycket saker och var mycket väl införstådd med vad jag gjorde och inte gjorde och vilka konsekvenser det kunde få.
Jag vill inte frånta någon ansvar och jag vill inte förringa någonting på något sätt. Vad jag försöker göra är att jag försöker förstå för att det inte ska hända igen. Det är det jag försöker med.
Kan vi inte, alltså jag tycker att vi gjorde det jättebra innan när vi var inne på det här att okej, det finns kriminella som... Och så finns det de här våldsbejakande som... Jag tror att man måste dela upp det ännu mer. Alltså när du säger Ashkan, så här, men även om Gud förbjuder Abrahams föräldrar hade gått bort, så hade det inte gått snett. Det hade mycket väl kunnat gått snett för dem. Men han hade kanske inte varit framgångsrik. Han kanske kunnat missbruka tabletter, varit alkis, men inte våldsutövare. För att ingenting tyder för mig att du är empatilös till exempel. Mm. Men det finns unga män som är riktigt empatilösa. De, när de har gjort något våldsbrott, mår inte dåligt. Tvärtom så får de fucking stånd efteråt. De mår bra av det. Sen finns det de som dras med på något sätt och gör något dumt, och så mår de jävligt dåligt efteråt. Mm. Så man måste skilja det liksom ännu mer.
Mm.
Och då är frågan, jag tror inte man kommer åt de här riktigt empatilösa människorna. Då finns det ingen bakgrundshistoria, som att om vi bara pratar med dem så kommer det lösa sig.
Nej, jag menar att man bara ska prata, utan...
Nej, men att man hade fångat upp dem tidigt. Jag tror att är man så empatilös, då...
Men om du inte har lärt dig empati...
Jag har jobbat med en kille i vårt område.
Jag tror man kan lära sig det.
Jag hade en kille i vårt område, och han, alltså han har världens bästa föräldrar. Föräldrarna engagerar sig hela tiden. Men de kunde tidigt se att det var någonting som inte stod rätt till med honom. De kunde inte nå honom ibland. Men de försökte få någon diagnos på honom, men det fick de inte. Men de såg det i interaktionen, och när han umgicks med andra personer, då kunde han spåra. Och det var just att det var nästan som att han kände en mindervärdeskomplex, och han behövde bevisa någonting för sig själv och för omgivningen. Och då kunde han begå väldigt brutala, han var väldigt ung, 12-13 år, men begick väldigt, väldigt grova brott. Och föräldrarna var ute och larmade tidigt, skolan, socialtjänsten och så. Och de försökte sätta in insatser och så. Men där skulle jag säga att där hade han genom föräldrarna. Och föräldrarna hade haft flera barn, och en del av dem pluggade på universitetet och så. Så att det brast inte i föräldraskapet. Men det var någonting hos honom. Det var som att man skulle säga att det, jag kan inte säga, jag är ingen psykolog eller någonting, men det var som att det fattades. Det var någon diagnos eller någon reglering som hade svårt för. Och hur föräldrarna ens gjorde, så fick de inte ens hjälp. Till slut så blev han omhändertagen. Och nu är han bortkopplad.
Men jag tror att du är inne på något. Alltså jag håller helt med dig. Man kan lära sig empati. Man brukar skämta och säga att alla små barn...
Kan man
barn,
lära sig empati?
Jo, men kolla. Alla små barn brukar man skämta och säga är psykopater. De vill inte dela med sig. De bryr sig inte om andra känslor. Men i en omgivning med föräldrar och barn så lär man sig att du ska dela med dina leksaker till dina vänner eller syskon. Och nu är någon ledsen. Men de finns där, och så lär man sig det. Men så har du de här som, det är någonting som inte stämmer, och det livsfarliga är att de på någon anledning söker sig till andra gemenskap, andra som liknar dem. Och då blir det en sån här soprano-sammanhang eller shotta-sammanhang där alla i princip är psykopater. Det går inte att nå dem. De mår bra av att bete sig så.
Jag tror mycket på, jag hör vad du säger, men jag tror mycket på till exempel att om, låt säga att du har en sån individ framför dig. Enda sättet för dig att nå ut till en sån person, det är att den personen ska ha respekt för dig. Och då kan man inte peka med hela handen och säga nu gör vi så här. Utan det första man gör är att börja försöka förstå varandra, och sen med små, små steg försöka guida i en annan riktning. Och till slut när du har tagit små, små steg, så är till slut handen utsträckt på samma sätt som du pekade från första början, men i en annan riktning. Och det är inte först du hamnar där som du då kan få någon att börja tänka att nu kan du faktiskt stanna upp om du vill, ta två steg tillbaka och ta beslutet igen. Och det är inte lätt, och jag säger inte att det alltid går. Förmodligen kommer det misslyckas fler gånger än det kommer lyckas. Men om man slutade att försöka, då hamnar vi i samma spiral om och om igen, och det kommer nya generationer, det kommer nya generationer, och sen så sitter vi i skiten en gång till.
Men om det är en väldigt liten andel, varför bara inte låsa in dem?
Därför att om du låser in någon, det är inte bara det, en liten andel, det är lite grann som att hugga av huvudet på en sån här gamla mytologier, att då poppar det upp två. Det är det samma sak, tar du bort en kommer det två. Det är inte bara att låsa in människor. Att låsa in människor vet man också har en väldigt negativ effekt på utvecklingen. Det finns, jag tror inte det finns något bra exempel på där någon har varit inlåst väldigt länge, från unga år i SIS-miljöer till fängelseanstalter och sen varit rehabiliterad. Utan tvärtom så är det som leder till ökningen.
Men de är, om de är låsta in tillräckligt länge.
Det kommer komma en ny generation, för problematiken är
inte... Vem ska då vara förebild för de unga om alla är kriminella inlåsta?
Men det är det som är grejen, att det kommer nya kriminella. För grejen är den att...
De tomma inte.
Nej, men det handlar om socioekonomiskt. Alltså du har... Det är, titta på vart det börjar. Det är utsatta områden. Därför att det blir en valmöjlighet för att tjäna pengar.
Men vänta lite nu, socioekonomi. Några av de människorna jag känner som är absolut mest framgångsrika. Mm. Alltså vi snackar täta på en nivå som du inte kan föreställa dig.
Mm.
De växte upp skitfattigt.
Ja, det är jättebra.
Det är de allra flesta som går riktigt bra för. Ja. De kommer inte ur medelklassen, de kommer från lägre klasser. Ja. Det är...
Alltså, saken är den, det jag försöker säga är att bara för att någon inte har sett valmöjligheten så betyder det inte att den aldrig kommer kunna göra det. Och bara för att det handlar om en liten klick så innebär ju det att då har man inte lyckats fullt ut. Alltså du har områden där det ofta återkommer i olika former. Det är olika typer av människor. Jag kan garantera dig, om du idag skulle låsa in varenda kriminell du har i Sverige från varenda förort, ta Rinkeby, ta Tensta, ta Hjällbo, ta Angered, ta Kronogården, ta Rubbet. Jag kan garantera dig att inom 10 år så har du exakt samma antal en gång till, om inte mer.
Är det så i Libyen eller Syrien eller Kurdistan eller något land där? Det är det ju inte.
Nu vet inte jag hur statsskicken är riktigt där.
Men det har inte med statsskick att göra. Jag pratar om samhällen.
Jag har varit
intervjuat väldigt många i förorten, företagare och sådana som varit utsatta för ganska omfattande rån, stölder, skjutningar in i butiker och sånt i Husby och överallt var det. Så frågar de om ditt hemland, var den som var från Kurdistan. Skulle det här hända i ditt hemland? Fanns inte på kartan. Alltså att han funderar på att flytta tillbaka dit och driva business där, för det är mycket tryggare än vad det är en svensk förort. Det är ju samma människor i det här fallet då som bor i Sverige respektive där. Någonting är det som skiljer. Är det vattnet det är fel på? Är det luften? Vad är det?
Om man tänker så här då. Säg att vi lever i ett samhälle, påhittat samhälle, där alla måste göra sitt bästa. Hela samhället lever och dör på att alla i det här samhället blir proffs i NBA. Och så här, det går bra för många säger vi, för vi har en jättestark kultur av att vi ska ha förebilder om basket, vi ska lära barnen basket, ända sedan de föds så får de en basketboll. Det är liksom vad hela det här landet går ut på. Sen träffar vi på ett gäng ungdomar och de är säg 16-17, så de har växt färdigt, men alla de är under 1,45 i längd. Och vi blir så här, shit, det verkar inte gå så bra för er på träningen. Varje gång ni försöker skjuta så blir ni blockade, ni kan inte ens dunka, ni kan inte spela försvar, ni är för korta. Då kommer vi inte säga att, vad synd, vi har inte haft bra förebilder för er. Vi har inte gett er rätt förutsättningar socioekonomiskt för att ni ska kunna bli NBA-proffs. Ni är bara jävligt korta och det finns ingenting vi kan göra åt saken. För att spela i NBA måste du vara skitlång. Eller i alla fall 1,70 åtminstone för att ha någon chans att bli någonting. Då säger vi inte att det är fel på omgivningen. Då kan vi ganska svart på vitt säga att du är för kort, det här kommer inte funka. Tänk om det finns någonting liknande när det gäller att kunna fungera i ett samhälle och ha empati och inte gå pissråna och förnedringsråna människor och gå och klippa folk med skjutvapen för att du har blivit kränkt för att de märkade på din brud eller någonting sånt. Och om vi leker med den tanken att det är möjligt, att på samma sätt en person kan vara för kort för att vara i NBA, så kanske en person har några nerver för många felkopplade i skallen så att den inte kan hejda sig från att gå och skjuta folk till höger och vänster och gå och förnedringsråna folk till höger och vänster. Om vi leker med tanken att det skulle kunna vara möjligt. Och så kollar vi så här, bland vilka grupper i Sverige är det här mest förekommande? För vi har haft problem med socioekonomi i Sverige långt innan invandringen kom. Men typen av brottslighet som vi ser idag är helt annorlunda. Och så borde vi också ställa oss frågan, varför ser vi inte samma sorts brottslighet bland europeiska människor som bor i Sverige? Som också har samma socioekonomiska problem. Och där så tänker jag, någonting måste vara fel på några skallar. Som gör att de, vad man än gör med dem, så vill de bara gå och skjuta av förnedringsrånarna och pissa ner folk. Liksom, det finns inga spärrar i dem. Kan det finnas någonting som inte har med omgivningen här som spökar?
Jag tror inte att det har med kulturellt överhuvudtaget, utan mycket handlar om vad du lär dig, och lär du dig göra fel så kan du lära dig göra rätt. Men när du lär dig göra fel en gång så är det precis som när du lär dig göra rätt. Eller till exempel, vi ska ta basket som ett exempel, att du lär dig sätta till exempel en layup, och sen så gör du en ny layup, och sen gör du en till layup, sen nöter du den layupen, sen försöker du göra lite finte på vägen dit, och så liksom trappar du upp din kunskapsnivå egentligen i att göra en bra och snygg layup. När du gör fel så lär du dig till slut att nu gjorde jag fel på det här sättet, det var inget som stoppade mig, jag fick en kick, jag gör det en gång till, lite värre, jag tar lite substanser, ännu värre, och sen bara shit, vad händer nu? Så att jag tror på spiraler, och har du en negativ spiral så kan den utvecklas till något väldigt negativt.
Jag håller med dig om spiralerna, men jag tänker att tänk om spiralen uppstår på grund av någonting som inte har direkt med själva omgivningen att göra.
För jag tror inte det har med människan att göra. Ingen förstår.
Men du nämnde psykologisk forskning. Ja. Jag tänker till exempel på faktumet att om du är barn till kusingifte så ökar din risk radikalt för att få problem med, som till exempel ADHD, psykotiska problem, problem med impulskontroll.
Mm.
Och så kopplar vi på den kulturella aspekten. Att, och det vet både du och jag mycket väl från Mellanöstern. Mm. Mental sjukdom, det är extremt tabubelagt.
Mm.
Man döljer mental sjukdom. Du vill inte att andra ska veta att din unge är lite dum i huvudet. Det är liksom, det är jättekonstigt i vår kultur. Medan i Sverige, av diverse skäl, där liksom, om ungen är, har koncentrationssvårigheter, impulssvårigheter, man tar den till läkaren och så blir ADHD-medicin, och sen kan den fungera faktiskt hyfsat väl. Medans i många nya grupper som kommer till Sverige, inklusive min egen, iranier, mental sjukdom är extremt tabubelagt.
Det finns en skamkultur kring
diagnoser. Absolut. Nej, men jag håller med, och det ligger väl lite grann på det vi pratade om innan med föräldraransvar, att identifiera individen då. Mm.
Men Ashkan, också det ena, jag tror inte det andra. Till exempel om det finns de som är genetiskt våldsbenägna på det sättet, har inte empati eller psykopater.
Men det finns,
eller...
finns det ens något sånt överhuvudtaget?
Vadå?
Empatilösa?
Nej, att man är genetiskt våldsbenägen.
Ja. Det finns en väldigt
psykopati,
stark...
Det är
det finns rätt mycket forskning gjort faktiskt på Sverige, för att vi har väldigt bra folkbokföringsregister och sånt, där du kan se vilka som är kusiner, hur långt bak... Och när man gjort tvillingstudier till exempel och kollat på svensk befolkning, innan invandringen var stor i Sverige, jag tror datan är från typ 70-talet eller någonting sånt, så ser du väldigt tydligt att det finns en stark genetisk faktor i om du blir våldsbenägen eller inte. Och det här med att du bor i ett socioekonomiskt utsatt område, det verkar snarare vara konsekvensen av att du har fått gener som gör att du är våldsbenägen och har dålig impuls och inte kan fungera i samhället. Och det är det som leder till att du hamnar i det där.
Men kan det inte också vara lite så här? Om de killarna, vissa av de killarna, är födda och uppväxta i Östermalm till exempel.
Ja.
De kommer förmodligen inte bli en kriminella. Så det finns en omgivning och subkultur som leder till these genes getting expressed på det här sättet.
Det är jag tror mer på just det. För alltså, jag kan ta med personligen. Det du sa, jag tror jag är helt med på med spiraler till exempel. Men jag vet mig själv att när det kommer till alkohol till exempel, det är någonting med min hjärna. Jag responderar inte på det. Efter en öl, ett glas vin, jag vill inte ha mer. Jag tycker inte, och de gånger jag har varit riktigt full, det har inte varit roligt. Medan jag har haft vänner som bara, nu kör vi, det här är liksom skitkul. Så jag har svårt att säga att jag skulle till exempel börja missbruka alkohol. För att det finns typ, jag vill inte ha det. Däremot har jag säkert spelmissbruk i mig. Eller heroinmissbruk eller något som helst.
Du är afghan ju.
Ja, precis. Det finns
men du har inte exponerats för det.
Jag har inte exponerats för det. Och om jag exponerats för det, då kanske jag bara, shit, det här var en kick. Så går jag längs den vägen.
Korrekt.
Eller en av dina vänner som är alkoholister eller vad som helst. Om de till exempel växte upp i Egypten där det finns ingen alkoholkultur, de kommer inte bli alkoholister.
Korrekt.
Då.
Korrekt. Om jag föds 1,97 och har perfekta gener för basket och jag inte vet att basket existerar, om jag lever på 1700-talet, så kommer inte jag bli basketspelare. Ja. 100%. Men då är frågan, om du har en genetisk underliggande faktor som gör att du skulle kunna bli en våldskriminell person. För det finns ju ganska typiskt återkommande personlighetsdrag. Du är kicksökande, du kanske inte tänker flera steg framåt. Massa grejer som är väldigt värdefulla om du hamnar i någon annan aspekt av samhället än just våldskriminalitet. till exempel.
Du var hunter-gatherer.
Hunter-gatherer, men risktagande. Ja, ja. Alltså många entreprenörer säger själva så här, shit, hade inte jag haft rätt förutsättningar hade jag säkert blivit kriminell. För jag behöver kickar, jag behöver kunna vinna och bli... Ni fattar vad jag menar. Mm. Men, så ni har rätt. Jag håller med dig om jag håller med Mustafa. Och det är också Abraham. Det finns en miljöfaktor, ja. Men då är frågan, om du har genetiskt underliggande faktorer som gör att du väldigt lätt kan hamna i våldskriminalitet. När du väl hamnat där, och varit där i 4-5 år, är då lösningen att komma med bättre miljöfaktorer som lösning? Det är det jag försöker säga. Om du har gener för heroinmissbruk och spelmissbruk och du väl hamnat där, då tror inte jag kan lösa det med hjälp av en fin miljö.
Snarare rena sprutor.
Du kommer fortsätta, right? Ja. Så jag måste ta bort gamblingen ifrån dig. Jag måste ta bort heroinet ifrån dig. Jag måste ge dig cold turkey. Hur ger man en person som är våldsbenägen och får kickar av det? Hur gör man cold turkey på den personen? Är det fritidsgårdar? Nej.
Men det är ännu mörkare. It's even more darker. Yeah, men bara för att... om det är så, om omgivningen finns och kommer finnas ett tag, det är också möjligt att det kommer för varje generation finnas kanske en andel, som är 15% av någonting sånt som alltid kommer hamna i kriminalitet om den omgivningen finns. Mm. Så det är möjligt att vi kommer behöva låsa in 15% kanske av varje generation tills kriminaliteten är utrotad, till exempel den omgivningen.
Jag tror lite grann... Jag skulle gärna vilja se den forskningen. Det låter intressant. Jag känner inte till det. Så jag skulle gärna vilja kolla på. Bland annat vad i så fall skulle kunna bryta en sån utveckling då. Mm. Om man nu har de generna. Jag skulle gärna vilja se det. Mm. Men i stort så handlar det väldigt mycket om att man också... Man måste ju våga tro på det man gör. Det här med cold turkey. Jag hade en klient. Eller har en klient. Och han på papper... så framstår han som ett monster. Det är människorov, det är grovt narkotikabrott, det är grovt vapenbrott, det är rån, massa olika brott. Han är väldigt ung. Jag har inget pågående uppdrag med honom just nu, men vi har kontakt. Från det att han egentligen hamnade på det senaste sistraffet så har jag försökt prata med honom. Och besöka honom. Han har hamnat på ett sista ganska så relativt nära. Så jag kan åka dit. Och då efter sista straffet. Då blev det ett år sluten ungdomsvård. Då satt vi ner och så pratade vi. Och då så liksom frågade jag honom. Liksom, varför blir det liksom som det blir? Liksom, det här är ju inte du. För när jag är med dig. Liksom, du var ju för detta fotbollstalang. Du var ju liksom... Bli vart något. Du ska inte sitta här. Och då bröt han ihop. Och när vi sitter där och pratar. Liksom det vi omfamnar. Och liksom bara liksom håller om honom. Snackar vi. Och då sa jag, vad är det du vill? Han bara, jag vill jobba med idrott. Jag vill jobba med ungdomar. Han är själv ungdom. Jag bara, vad? Han bara, agent. Okej. Har du någon plan för hur du ska bli agent? Jag vet inte. Okej. Okay. Det finns utbildningar, sportsmanagement. Det finns lite olika utbildningar för att liksom kunna få vissa grundläggande faktorer. Man kanske behöver ha ett kontaktnät. Man kanske behöver ha gymnasiebetyg och så vidare. Han är inte gymnasiebehörig. Det var första gången då vi började prata om det. Sen så följde vi upp det lite pö om pö. Och då nästa gång jag kom till honom så tog jag med en broschyrer. Det här ser utbildningarna ut. De finns på de och de lärosätena. Så började jag visa honom bilder på till exempel en vän som är agent. Och så satt han med extremt stora fotbollsstjärnor. Och så sa jag så här, om du lovar mig att du verkligen ser till och sköter skolan och läser upp dina betyg och fixar en högskoleutbildning och klarar agentprovet, så lovar jag dig att jag kommer göra allt jag kan för att du ska få träffa rätt personer för att kunna komma in. Och det var första gången, tror jag, att någon trodde på honom. Och verkligen, för jag sa det, jag håller mina löften. Säger jag någonting så lovar jag att hålla min del, men då ska du fan med hålla din del. Och då kom vi överens. Så vad har han gjort nu? Han kämpar så in i helvete med skolan. Han kämpar så in i helvete med att komma in på den här utbildningen för att han vill verkligen bli detta. Sen när vi hade det sista så skrev något yttrande, då har de till och med skrivit att då X har uppgett att han drömmer om en karriär inom så. Det är första gången under alla åren de har i liksom framtidsplanen att han har ett mål. För nu tror han på att han klarar av det. Och han tror att jag kommer försöka hjälpa honom. Så han känner sig inte utanför längre. Utan han tror att det finns fan med en realistisk chans att jag kan bli agent.
Hur gammal är den här killen?
Det vill jag inte säga, det blir lite för mycket.
Okej, förstår. All right. Men så här. Det här låter jättefint, det du berättar. Och jag tror att majoriteten av de här kidsen som begår de här typer av brott. Nu nämnde du människorov, rån. Om vi bortser från den här lilla fraktionen som du vet bara mördar folk. Så fort de kommer ut går de och mördar igen. Du har ett lager under dem som gör väldigt kicksökande grejer. Människorov, hela den här bunten. Jag tror inte lösningen är att man tar alla de här människorna, kastar in dem i ett fängelse och låser in dem tills de blir 30 när testosteronet börjar lugna ner sig och frontalloben är klar. Jag tycker det är inhumant att gå in på de banorna och hålla på med sådana drastiska varianter. Men jag står fortfarande fast vid att du behöver en sorts cold turkey för de här människorna.
Vad är cold turkey?
Alltså att om du är heroinist och går cold turkey, då får du inte röra heroin. Det är liksom klart, du får inte röra någonting. Du måste bara bryta vanan på en gång.
Men vad ska vi göra med dem då?
Det är det. Om man kan skapa en miljö där de hålls isolerade bort från den vanliga miljön.
Alltså ett fängelse.
Främlingslegion.
Inte ett traditionellt fängelse.
Men chansförslag.
Sibirien. Nej. Vi har fan slitit i 500 år för att bygga upp en liberal demokrati. Jag vill inte skicka men något till Sibirien.
Inte fängelse. Låsa in dem.
Jerzy Sarnecki heller. Utan är vi överens om att det behövs en cold turkey här? Då? De får inte ens ha möjligheten att kunna hamna i en sån här miljö.
Det förutsätter... Ja.
Tänker öppet här nu. Jag har inga färdiga lösningar.
En del psykologer säger att man ska inte ha man måste ha lagom förväntningar.
Psykologi är fake science. 50% av forskningen har inte ens återproducerat.
Jag tycker att vi ska låsa in dem. Jag tycker att vi fokuserar för mycket på de kriminella som förövaren. Och vi behöver fokusera på samhället och på offren.
Jag förstår det, men ett sånt förslag där vi säger nu tar vi alla, låser in dem.
Nej, inte alla som är grovkriminella.
Nu tar vi alla, vi låser in dem tills de blir 32, sen när vi kan mäta rätt testosteronnivåer så kan vi släppa ut dem. Sånt förslag kommer aldrig gå igenom i Sverige. Men ingen kommer gå med på
pragmatically
det.
It would work.
Det vet vi inte. Vi vet inte vad det kan bli för backfire.
Kan vi inte göra det som när man låg i lumpen, fast du kan inte lämna, alltså det är fängelse i den meningen att du kan inte sticka därifrån. Men så får du ett befäl, du får meningsfulla uppgifter, du får lära dig bli bra på någonting, köra stridsvagn, skjuta pansarskott eller vad det nu. De gillar ju att skjuta de här killarna.
Och så, men vadå, han ville bli agent?
Ja, men det kan du ju plugga när du är där. Exakt. Men du måste stiga upp på morgonen, du måste liksom, de får rutiner.
Jag tror på
det. Är du med? Du har vuxna över dig och riktiga hårdskin, så du får helt nya förebilder.
Mm. Det är sensationellt, men jag håller med dig, Chang.
Nej, men det är den banan jag är inne på också. Ja. Ett väldigt organiserat system.
Och där internat, det låter som en internatskola.
Det är en internatskola med taggtråd för att de får inte ett komma fängelse i kontakt.
Det låter som Mujahedin.
Nej, det är ett sorts fängelse för att om de är en fara för samhället så tror jag inte deras liv blir bättre av att de får ett straff med ungdomsreduktion och så kommer de tillbaka efter 3 månader och så har de direkt hamnat tillbaka i den miljö som gjorde att de blev som de blev. För förebilderna kommer inte tillbaka. Det tar väldigt lång tid att producera förebilder.
Men skicka dem till militären då? Det är special unit.
Men jag tänker så här,
unga kriminella.
Nej. Kan det vara så att om de hade bott i ett annat samhälle där det var mer auktoritär, då hade man i tidigt skede i alla moment, i skolan, förskolan, allting, varit mycket tydligare, gränssättande, men kanske är det svenska modellen med att du kan om du bara försöker, och den här fria viljan, och gör att många av de här som har låg impulskontroll inte lyckas. Men om de hade bott i Egypten, Irak eller någonting där det var mycket mer totalitärt, det hade varit skitbra förutsättningar.
Ja, grejen är, alltså Sverige har varit väldigt auktoritärt egentligen. Den här idén om att Sverige har varit att alla kan få utforska sig och det är fritt och du gör...
De senaste decennierna bara.
Det är väldigt nytt. Mm. Annars har det varit extremt auktoritärt. Bara så här skolplikt och du ska till tandläkaren. Det finns hur många kontrollstationer som helst. Från att du föds så ska staten dokumentera varenda grej du stoppar in i din käft. Det har varit extremt auktoritärt i Sverige. Sen har vi tagit det för givet och trott att alla har bara fritt fått utforska sig själv. Det är bullshit. Det har varit extremt auktoritärt här.
Jag heter Abraham Seito och jag läser juristprogrammet i Örebro universitet. Under 2018 så tog jag min advokatexamen och blev samtidigt Sveriges yngsta försvarsadvokat. Man kan säga att jag hade två drömmar när jag var liten. Det ena var att bli advokat och det andra var att bli fotbollsproffs. Jag var ganska lovande inom fotbollen. Men på gymnasiet så var jag tvungen att välja, och det var under den här tiden som tv-serien Advokaterna gick på TV4. I serien fick man följa några av Sveriges stjärnadvokater. Framförallt så fastnade jag för advokaten Björn Hurtig. Jag kände direkt, sån advokat ska jag bli. Jag skulle jobba för honom och han skulle bli min mentor. Något annat fanns inte för mig. Några år senare så träffade jag honom på Örebro universitet i samband med en paneldebatt. Efteråt gick jag fram till honom och sa, vi ses på kontoret 2015. Och han svarade, give me a call. Efter det så hade vi fortsatt kontakt, och 3-4 månader efter min examen så började jag arbeta som biträdande jurist på advokaterna Hurtig & Partners, och Björn blev min mentor. Om jag skulle beskriva en arbetsdag som advokat så kan det variera väldigt mycket. Men man är oftast på rättegångar i domstol, man är på förhör hos polisen och besöker klienter i olika arrester, häkten och anstalter runt om i landet. Det ställs väldigt höga krav, och man får räkna med att alla inte riktigt kan eller vill förstå försvarsadvokatens roll. Men det lär man sig också hantera. Men för mig har det alltid varit en självklarhet att man ska stå upp för andra, och särskilt för de som behöver det mest.
Abraham, varför blev du advokat?
Nej, jag blev advokat för att jag tror på att saker ska bli rätt. Alltså jag såg mycket i skolan som inte jag gillade. Jag tyckte inte skolan gjorde tillräckligt mycket mobbing. Det var egentligen där det började. Min lösning på det när jag var liten, det var att jag liksom använde våld. Det gjorde jag när jag gick i skolan.
Funkade det?
Ja, det funkade. Alltså, jag fick mycket tillsägelser och så, men sen insåg jag att det löste aldrig problemet, utan det funkade temporärt. Sen skedde det igen och så vidare, och sen så hamnade jag hos lärarna, rektorn, fick onödiga samtal, och då började jag fundera på hur kan man hitta ett nytt sätt och liksom lösa det. Det har jag aldrig sagt i en intervju någonsin, eller i någon artikel jag har skrivit eller något sådär. Så det är den första gången jag berättar det. Men
var det du som blev utsatt för mobbning?
Nej.
Okay.
Nej. Utan det
du, som... du var förövaren.
Ja, men alltså det som jag aldrig har sagt innan, det är hur jag bytte spår, så att säga. Men det är att det var en situation där det blev... Jag har alltid varit duktig i skolan, extremt duktig i skolan. Men det var en situation där det var en kille som, han ville slå mig. Jag förstod aldrig varför. Jag förstod varför, men jag tyckte det bara var löjligt.
Varför ville han slå dig?
Jag hade dansat med en tjej på ett högstadiedisco, liksom, du vet. Det var helt ologiskt.
Och så eller rätt logiskt, men okej.
Okay. Ja, men det
beror också vilken typ av dans det var.
Nej, alltså,
det var... Jag tycker jag var en tryckare.
Okej, okay, Imam Azizi låter Abraham.
Nej, men det var... Ja, nej,
var det tryckare, eller?
Nej, det var inte det var inte pardans heller, det var vanlig dans, alltså okay. Så här diskodans eller högstadiedisco liksom. Och då blev han sur, så när jag kom till skolan en dag så fick jag bara höra att han skulle slå mig. Så det typ spred sig väldigt snabbt på skolan och jag fattade ingenting. Och jag tänkte, ja, det är väl liksom Billan gör det, får han väl göra det då, liksom, vad ska jag göra åt det? Och sen slutade det med att jag satt på en lektion, en kompis till mig kom och liksom knackade på dörren. Min lärare öppnade och han sa, de är här nu, de är här nu. Jag bara, vilka är här nu? Han bara, ja, den personens namn då. Jag bara, seriöst, jag bara, hur många är de? Han bara, ja, men de är 5-6 stycken. Jag bara, för mig? De gick gymnasiet och nu gick högstadiet. Jag bara, för mig? Ja. Så jag bara, men ja, jag får gå dit då. Och då så säger min lärare att, men ska vi inte...
Lycka till.
Nej, men hon bara, men Abraham, ska vi ringa någon? Ska vi, lite så här, hon var väldigt snäll, alltså en väldigt bra lärare. Och då så säger hon, nej men det är lugnt, jag löser detta. Så när jag är på väg dit så säger jag till honom att liksom, ingen lägger sig i. Liksom, det som händer, det händer. Punkt. Och sen är jag på väg dit och så vart det ju liksom en sån här, det vart ju liksom adrenalin går igång. Och jag skickade ett sms till min brorsa bara då. Min storebror tänkte liksom, hej, kan du komma till skolan? Några här som vill slå mig, liksom, punkt. Och så skickade jag det och skolan låg ganska nära där vi gick. Så när jag liksom på väg ut dit så liksom, det var som en jävla spänning. Så det blev liksom en grej. Så när jag på väg ut står de där framme. Ja, jag vet, har ni varit i slagsmål någon gång? För då liksom, det är så där, du ser direkt vem det är som är på. Jag visste inte ens vem den här killen var. Mm. Så jag liksom ser ju, alltså, ja, det är du som ska slå mig. Och jag började tänka, liksom, okej, nu är de en där, det är en där, det är så många, det är si, så. Och då ser jag liksom den där dörren. Så innan jag öppnar dörren så säger jag liksom till, för då stod ju alla kompisar från fotbollen alltihopa, att de var ju redo för att, nej, men nu är det bråk. Och jag liksom sa till alla, ingen lägger sig i. Så öppnar jag dörren och när jag är på väg ut så ser jag han och han ser mig och han börjar gå framåt. Och då sen i samband med att han går fram och liksom vi börjar närma oss varandra, då kommer min brorsa och hans kompisar liksom springandes liksom bakom mig. Och jag fattar ju aldrig det, för han stannar upp, så jag stannar upp och tänker, varför stannar han? Och då när han stannar och jag stannar så tittar jag bak och då ser jag ju då att min brorsa och de kom. Och då fattar ju jag liksom att det kommer inte bli någonting här och så vidare. Men då såg jag också att mina kompisar hade gått ut. Och det blev liksom ingenting av den här situationen. Och i det ögonblicket, det låter så sjukt att säga, men jag funkar lite konstigt. Jag tänker ju ibland i konstiga situationer, typ att om jag kan vara mitt i gymmet och få en tanke, ska jag bara lämna allting och springa iväg och jag måste komma ihåg detta. Men där och då så slog det mig, fan. Jag fick ju människor att vara beredda att skada sig själva för min skull bara genom att jag har varit snäll mot dem. Bara genom att jag har varit mig själv. Och då fick jag mig att tänka lite grann så här att, vet du vad? En bra vän, Abraham, det är inte en vän som backar dig. En bra vän är en vän som aldrig sätter dig i en situation där du behöver backas. Så från den dagen så började jag liksom, ja, det är så här man ska göra. Så advokattankarna har funnits tidigare och då började jag tänka, kan jag som advokat hjälpa människor att inte hamna i situationer? Kan jag som advokat hjälpa någon få sin sak prövad på rätt sätt? Kan jag se till att rättigheten upprätthålls utan att sätta människor i olika situationer genom att göra fel?
Men det viktiga här...
Skulle det inte ha blivit socionom istället?
Nej, utan staten mot den enskilde. Och mina föräldrar kommer från en kultur där staten har väldigt mycket makt. Från en kultur där man inte litar på staten.
Det, i Sverige då?
Ja, alltså... Nej, men jag ska säga, jag är väldigt kritisk till staten även här. Så är det.
Jaha, på vilket sätt?
Jag litar inte på staten. Jag litar inte på att staten vill...
Tror inte att Socialdemokraterna vill ditt bästa i alla lägen?
Jag tror inte något parti idag riktigt vet vad det är de vill. De har en tanke om någonting. Men vägen dit tycker jag är så himla märklig. Så att jag liksom ifrågasätter om de vet vad de sysslar med. Man ställde sig häromdagen och vill ha... nu ska alla som har följt mig på Instagram eller hört mig prata någon gång förstå att jag är så extremt kritisk till justitieministern. Men...
Varför då? Han är...
Morgan. Alla men, tycker om Morgan.
Men att säga att det är hans fel och försöka få till en missförtroendeförklaring, det köper inte jag, för att han för bara den politiken som i princip alla ni andra också vill. Enda skillnaden är att ni tycker att han inte gjort det tillräckligt hårt.
Han har ju ljugit och prickats i KU och slirat med sanningen.
Ja, bland annat. Men han gör ju det ni andra vill. Och att då säga att det är hans fel och så vidare, det är så
oanständigt. Vad är det vi andra vill, menar du? Alltså höjda straff?
Alltså de andra partierna.
Jo, de andra partierna vill ha ett hårdare tag. Det är ju liksom parollen i svensk kriminalpolitik idag. Du ställde en hypotetisk fråga. Vad skulle hända om man gjorde så? Ja, den utveckling vi har haft idag har ju varit att hårdare, 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 hårdare. Och resultatet har varit ökning, 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 ökning. Ingen har någonsin, verkar det som, stannat upp och bara funderat, okej, varför?
Fast det är fel ordning där. Det har varit ökning, ökning, ökning och sen 15 år senare har man börjat öka straffen. Så kausaliteten skulle inte jag...
Nej, alltså det har aldrig ökat så mycket som det gör idag, för det har skett i takt med alla skärpningar. Om man tittar på det som det har sett ut nu så kan man se att han inte är problemet. Det är liksom inte att säga att hans lösningar är liksom problem, utan hans lösning är det ni alla förespråkar. Och det visar att ni är på väg åt fel håll. Omar sa någonting förut att man ska inte lägga fokus på förövaren. Och det är inte det jag gör, utan det jag gör är ju tvärtom. Det är ju brottsofferperspektiv. Att det inte får hända igen. Det är det jag tänker. Så för mig är ett brottsofferperspektiv att det inte får hända igen. Och folk tror felaktigt att ibland när jag säger saker, ja men det gör du bara i din egenskap som advokat för att du är försvarare. Men vänta lite här nu. Jag är inte bara försvarsadvokat. Och det finns en anledning kanske till att extremt många brottsofferjourer pratar med mig. Att de ber mig om råd, att jag är med och hjälper dem i deras utbildningar, att jag utbildar deras vittnesstödjare, deras brottsofferstödjare, för att jag tror lika mycket på det.
Men det är inte säkraste vägen att det inte händer igen, att de sitter inne.
Nej, därför att då kommer någon annan.
Men de kan
annan...
inte begå brott i när de sitter inne.
De kommer göra det en gång till när de kommer ut.
Om de aldrig
sen kommer någon annan göra det när tiden de är inne.
Ja, men de kommer göra det oftare om de kommer ut om 2 månader än om de kommer ut om 15 år.
Jag tror att det kommer bli värre om du kommer ut efter sig 2 månader. Och risken att du begår ett nytt brott, så att han finns kvar, den överhängande, absolut. Men om du i 15 år isoleras från samhället och kommer ut igen, så tror jag att det du då gör när du kommer ut efter 15 år istället för efter 2 månader kommer vara betydligt värre.
Du har inte så mycket mojo kvar när du är 40 alltså.
Alltså vilket gäng ska du ta över när du kommer ut? Vilka kontakter har du kvar i den världen? Har du den orken att se dig över ryggen igen, om du inte är en riktig psykopat, så att säga.
Och får jag bara...
Vänta,
Nej, det som sagt, jag har inte svaret på alla frågor, utan jag bara tänker utifrån erfarenhet, lite grann kring hur det ser ut.
Hur gamla är de flesta gängkriminella?
Det är unga killar.
Hur gamla?
Nej, det är allt ifrån, alltså vissa är ju redan, alltså nu är man inte straffmyndig, men 12, 11. Alltså det är lågt ner i åldrarna.
Okej, okay, men det är inte så många som är 30-någonting, 40-någonting.
Nej, alltså det går ju upp i åldrarna också. Sen är ofta de ledargestalterna, om man nu ska kalla det så, de kanske är uppåt en 25-30 skulle jag säga.
Men vänta, Abraham, jag måste bara dubbelkolla att jag förstår det rätt här. Tror du att skärpningarna av straff är det som har lett till ökningarna i brott?
Jag tror att en del av det.
Hur stor del av det?
Okej. Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.